Tänk dig att du står på en klippavsats. Nedanför är klippväggen brant. 100 meter under dig ligger dalen. Fina små hus, sjöar och fält. Du står med ett ben på klippavsatsen och har lyft det andra. Du är mitt i steget. Du ska hoppa. Du hoppas att du ska klara fallet. Men du vet att risken är stor. Att du med största sannolikhet kommer att störta ner för stupet och krossas mot klipporna. Det kommer att vara ett livlöst bylte av blod som landar där nere i dalen. Det finns en annan väg ut. Du skulle kunna vända dig om och återvända till där du kom ifrån. Där väntar en stor varm famn. En stark hand sträcks ut mot dig som du kan ta tag i och låta dig lotsas tillbaka med. Men du tänker inte göra det. Du tänker fullfölja steget du just påbörjat. Du blundar och kastar dig mot stupet. Så här kan det kännas att lämna en relation efter åratal av psykisk misshandel. Det är fruktansvärt hemskt att ta det där sista steget över klippkanten och du tror att du ska dö. Medan människor runt omkring dig, de tittar på dig och tycker att klippavsatsen i själva verket är en trottoarkant som du står på och att det är bara att ta ett steg ner till gatan. De ser inte stupet framför dig. Det här är vad psykisk misshandel gör med dig. År av makt och kontroll gör det oerhört svårt att lämna relationen. Du har blivit nedbruten som person och tror att du aldrig kommer att kunna överleva utanför relationen. Men det går faktiskt att ta steget. Det går att landa och överleva. I det här avsnittet av Kropp och själ får du veta hur du känner igen en destruktiv relation, vad den gör med dig och hur det kommer sig att en snäll och omtänksam handling kan vara just psykiskt våld. Jag heter Stina Näslund. Vi ska börja med att höra Elins berättelse. Hon levde i många år med en man som vi kallar Kalle. Han utsatte henne för psykisk misshandel, men när hon fick höra det tyckte hon att det lät absurt. Kalle och Elin heter egentligen något annat och vi har bytt ut Elins röst.
Här har jag gått i flera år och tänkt att jag överdriver. Att jag är känslig. Att det ska vara så här att leva ihop med dem. Men så får jag höra att det är våld. Att det jag har varit utsatt för är psykisk våld. Jag tänker, nej, klart inte det. Jag har jättesvårt att identifiera mig med det.
Hon är förvånad och chockad när hon för första gången börjar berätta om vad hon har varit med om och får höra att det inte är hennes fel. Vid det här laget har hon levt i relationen i många år och trott att det är på grund av henne som de inte har det bra. Han var ju den bästa mannen hon kunde tänka sig och de skulle ju leva tillsammans livet ut.
Han är rolig, intelligent, han är omtänksam och generös. Vi börjar prata direkt och han är väldigt lätt att prata med.
De är i 20-årsåldern när de träffas första gången. När Kalle kliver in i rummet lägger Elin direkt märke till honom. Hon känner sig upprymd.
Han utstrålar som en magisk kraft på mig. Jag känner direkt när han tittar på mig att det finns någonting där.
Kalle verkar också gilla Elin. Hon är förvånad. Han som är så charmig och populär. Han har valt henne.
Tänk att han vill vara med mig. Jag känner mig liksom utvald.
Elin är förälskad. Allt känns bra och rätt. Men det är några saker som hon reagerar på.
Den första gången är när vi varit tillsammans i bara några veckor. Och han viskar i mitt öra att jag kommer aldrig att släppa dig. Jag tyckte det lät lite konstigt. Jag förstår vad han menar, att det är en kärleksförklaring. Men jag känner liksom inte igen det sättet att uttrycka sig.
Men det är så mycket som är bra också, som skakar av sig det där. Allt går i rasande takt nu. Han flyttar hem till henne.
Han tycker att det är fantastiskt hemma hos mig. Han säger att jag har bra smak, att jag är rolig att vara med. Och allting är bra med mig. Och jag blir ganska snabbt gravid.
Nu är det på riktigt. De bor ihop och ska bli föräldrar. Han säger att hon är ett geni. Vad hon än tar sig för är hon bra på det, säger han.
I början så tycker han jättemycket om mina vänner. Och han är väldigt social. Och mina föräldrar säger att vi är ett sånt vackert par. Och det får vi höra genom hela vår relation. Att vi är det perfekta paret. Och jag tror att jag tror på det där. Samtidigt som en del av mig också inte tror på det där. En del av mig vet någonstans att det här är inte riktigt helt bra.
Elin har börjat känna att det är något som inte känns bra. Men hon har svårt att sätta fingret på vad det är. Samtidigt är hon ju stolt över Kalle och stolt över familjen som de bildar. Han älskar barnet när det kommer och är fullständigt dedikerad pappa och partner. De får ett barn till. Livet snurrar på. Kalle vill helst att Elin är hemma och passar barnen och inte går till jobbet. Men hon fortsätter jobba. Och då bestämmer han vilka tider hon ska lämna och hämta barnen.
Jag springer från jobbet för att hinna i tid och jag har telefonen i handen. Han ringer och kollar hela tiden vad jag är och hur långt jag har hunnit. Och svarar jag inte, då blir han arg.
De bråkar mycket. Hon föreslår att de ska gå och prata med någon. Gå i parterapi.
Men han vill absolut inte det. Han säger så här, om du har problem så kan du gå och prata med någon.
Och så pratar de inte mer om det. Relationen blir allt sämre. Det som förut var så positivt blir nu något negativt. Kalle stör sig på det mesta som Elin gör. Han säger att hemmet är fult. Att hon gör saker på fel sätt. Han skämtar om hennes utseende och misslyckanden. När hon går till jobbet ifrågasätter han varför hon sminkar sig. Varför gör du det fin inför andra och inte för mig, säger han.
Jag känner mig mer och mer ensam. Jag är stressad, liksom jagad. Jag känner ofta att han bildar som allianser med barnen mot mig. Han får mig att känna mig utanför. Och han får barnen att skratta åt mig.
Vännerna är viktiga för henne och hon försöker hålla kvar vid dem. Även om hon känner skuld. Som att hon är en dålig mamma för att hon någon gång lämnar hemmet.
Han vill inte träffa mina vänner längre. Han pratar skit om dem och han hittar alla möjliga fel hos dem.
Elin känner att hon förändras. Han säger att hon är dum i huvudet. Att hon är psykiskt sjuk.
Jag tror ju på det han säger. Jag tvivlar på mig själv. Jag tror att jag är korkad. Att jag inte klarar mig utan honom. Att jag pratar för mycket om mig själv. Inte tittar folk i ögonen. Att jag inte vet vad som är bäst för barnen. Att jag inte riktigt klarar mitt jobb om inte han hjälper mig.
Kalle ringer henne på jobbet, gång på gång. Kollar hur det går för henne. Han hämtar henne med bil och kör henne dit.
Han vill att jag jobbar mindre. Han säger att det inte är bra för mig att jobba. Att jag inte mår bra av det.
Och Elin mår dåligt, psykiskt dåligt. Hon får depressioner och ångestattacker. Och när hon mår så där dåligt, då är han snäll igen. Tar hand om henne, är den där underbara mannen som hon lärde känna i början. Men när hon sen börjar må lite bättre så börjar det om igen. Han blir hård i tonen och elak. Och hon försöker parera.
Det här är ju så konstigt, han är ju utåt sett världens snällaste man. Och jag vet att han aldrig skulle slå mig. Han säger det till mig ibland. Du är gift med världens snällaste man, jag gör allt för dig. Jag skulle aldrig kröka ett hårstrå på dig. Men jag är rädd för honom. Jag är rädd för hans blick. För hans tystnad. Om jag gör något som han inte gillar. Och ofta vet jag inte ens vad jag har gjort. Då slutar han prata med mig. Han vänder bort blicken. Och det kan pågå i veckor. och han är gullig mot barnen, men iskall mot mig.
Elin blir mer och mer isolerad, mer och mer styrd av hans humör och hans nycker. Rätt vad det är kan hon göra någonting fel, och det som var rätt igår kan vara fel idag, och tvärtom.
Dygnet runt försöker jag läsa av honom. Jag vet att jag måste skynda mig hem om det är något evenemang på jobbet. Jag vet att om jag köper fel toalettpapper, eller vad det kan vara, så kommer det bli en trist kväll. Jag försöker förbereda mig på, när jag är på väg hem, att nu kan det vara så att jag har gjort något fel. Ibland vet jag ju det. Och jag tänker att okej, ikväll är en sån där tyst kväll när han inte ens tittar upp när jag kommer hem. Det är som en isande ensamhet, som att han osar av ilska fast han inte säger något. Han är som två personer. Inför andra kan han vara otroligt snäll mot mig. Men så fort vi kommer innanför dörren till hemmet byts hans ton mot mig och blir hård och anklagande, föraktfull. Och jag tänker ibland att det är kanske jag som inbillar mig det. Det kanske inte finns.
Men någonstans inom sig vet hon att det är fel och att hon mår dåligt av hans behandling. Varför lämnar hon honom inte bara?
Jag är rädd för vad han skulle göra då. Och jag vet ju att han mår dåligt, alltså psykiskt dåligt. Jag är rädd för att jag ska förlora barnen. Att han ska få dem på sin sida så att de inte vill vara med mig. Att han ska dra det i domstol och lyckas övertyga rätten om att jag är en usel förälder. Jag tänker att jag inte kommer ha råd. Och att jag inte kommer klara mig utan honom. Han hjälper mig med allt.
En dag träffar hon på en vän som ser direkt hur dåligt hon mår. Elin bryter ihop och vännen hjälper henne att söka hjälp.
Ja, det är konstigt, för här har jag gått i flera år och tänkt att jag överdriver. Jag har jättesvårt att identifiera mig med det. Misshandel liksom, skyddat boende, det är ju inte jag. Det finns andra som behöver den hjälpen på riktigt.
Hon börjar gå i behandling. Och hon får syn på mönstret och mekanismerna som har hållit henne fast i alla dessa år. Och fått henne att tvivla på sig själv, sin egen förmåga, sin egen sanning.
Jag önskar att vi kunde prata med varandra och att jag kunde få förstå varför han blev så här. Varför jag inte sa ifrån. Varför jag lät det gå så långt.
Josefin Grände, psykoterapeut, och Dan Rosenqvist, psykolog, är gäster i Kropp och själ-studion idag. Vilka är det som kommer till er, Josefin?
Ja, det skulle ju till exempel kunna vara Elin som vi precis lyssnade på. Det är ju väldigt många som kommer till mig som bär på precis de här erfarenheterna. För jag träffar både vuxna och unga som bär på erfarenheter av våld. Och det är ju psykiskt våld som Elin är med om här är en vanlig våldserfarenhet som man söker för.
Och Dan, vilka är det som kommer till dig?
Ja, förhoppningsvis är det Elins partner som kommer till mig. Jag säger så därför att de här personerna, ofta är det ju män då, som utövar våldet, är inte lika hjälpsökande tyvärr som våra våldsutsatta kvinnor är. Men det är män oftast då, som utövar våld som jag träffar, som söker sig till behandling. Och det här är ju inte alla våldsutövande män som söker sig till behandling. Men det finns en liten grupp i den här gruppen som gör det, som inser att det jag gör är fel. Och jag vill ha hjälp och stöd att bryta det här beteendet som skadar, kränker och är hotfullt och livsbegränsande. Så det är mitt arbete som psykolog där.
Det här programmet handlar ju om psykiskt våld i nära relationer. Vad är det för någonting?
Jag tänker att vi har ju fått väldigt bra beskrivningar här av Elin om många av de här processerna som ofta inkluderas i det psykiska våldet. Hon beskriver den här första förvirringen när han plötsligt säger någonting som hon inte förstår riktigt. Men jag tänker att hon också är i den här första förälskelsefasen. Hon får höra att hon är fantastisk, att hon är ett geni. Och det blir ju ofta den där känslan av vi mot världen på olika sätt i den här första fasen. Och sen kommer ju det psykiska våldet smygande ofta. Det kommer ju oftast inte i början.
Men vad är det för skillnad på att, liksom säga något dumt? Eller det gör man ju, om man lever länge med varandra så säger man ju dumma saker. Mm. Men vad är det för skillnad, när övergår det till våld?
Det är ett mönster över tid framförallt, att det inte är vid enskilda situationer och där man också tar ansvar för det beteendet efteråt. Oh, nu gick jag över gränsen, det här var, jag är ledsen, alltså nu sårade jag dig. För så kan det ju bli i en relation att man går över gränsen. Men det här är ett mönster av hot, kränkningar, skrämsel, svartsjuka, kontroll, förminskar den andras värde på olika sätt. Så det är ett mönster över tid som bryter ner självkänsla och att man tappar sig själv på olika sätt. Men där Elin också ändå, det är intressant att lyssna på hennes berättelse, där hon ändå har kvar en skärva av sig själv hela tiden. En del av henne vet att det jag är med om inte är rätt sådär. Det som är utmaningen med det många gånger som Josefin håller med är ju att Elin skulle säkert kunna slå på sig själv ganska mycket i efterhand. Jag hade ju tecknena tidigt. Det var ju redan där i början som jag såg hur han var. Varför lämnade jag inte redan då? Och så kommer samtalen kanske med Josefin handla om att hjälpa henne att förstå vad hon satt fast i. Det som vi kallar för olika traumatiska band och sådär som skapas i våldet. Och,
ja. Men kan det inte vara så? Jag menar, hon dealar ju ganska mycket med det här. Att det kan ju också vara sant. Liksom. Det kan ju också vara mig det. Jag kanske är extra känslig. Jag kanske är, liksom, när barnen skrattar åt mig. Liksom, jag kanske är känslig. Jag kanske inte fattar humorn.
Ja, och jag tänker att det är ju det här som är ofta svårt när man ska pinpointa det psykiska våldet. För precis som Dan säger, vi kan ju säga elaka saker. Jag tänker att så här, vi kan skämta på någons bekostnad i ett familjesystem ibland. Men jag tänker att det är just det här systematiken och mönstret. Närhet per definition innebär ju att vi också vågar göra sårbara för varandra. Och det betyder ju att Elin säkert också har berättat mycket om sig själv. Hon kanske berättat om tidigare relationer. Hon kanske har berättat väldigt och blottat mycket av vem hon är. För det är ju det vi gör i våra nära relationer. Och problemet är ju också att det ofta är det som sedan används när man vill skada, kränka, kontrollera någon, då tar man ju ofta det där som den här personen kanske har berättat eller som man har sett av den andra. Och så använder man det då istället som ett vapen för att kränka den andras självkänsla eller kontrollera på olika sätt. Och jag tänker att det är ju också, precis som du var inne på Dan, det är ju så fint att höra hur Elin samtidigt hela tiden har den här parallella sanningen i sig, som också är att så här såg jag inte på mig själv tidigare. Jag tänker att hon behåller sina vänner och att hon kämpar för att behålla sina vänner trots att hon känner skuld. För jag tänker att just det här att få höra att man är egoistisk eller att man bara ser till sina egna behov, att man är snål, eller jag tänker att det är just det där att, som jag tänker också skiljer de, vad ska man säga, konflikter i våra relationer, det är ju att det psykiska våldet slår ju mycket mot Elin som person. Hur hon är, hur hon tänker, vem hon är. Och jag tänker att det också är det som i förlängningen blir så enormt skadligt med det psykiska våldet. Ja. För det är inte bara att det slår mot ens självkänsla, jag tänker att det slår mot ens identitet. Vem är jag? Mm. Är jag den här egoistiska personen? Och samtidigt så hör vi att det här är ju en relation som kretsar kring en persons behov väldigt mycket. Och det är ju hennes partners behov, det är ju hennes partners känslor, det är ju hans mående som hela det här familjesystemet kretsar omkring på olika sätt. Och jag tänker att just det här att få höra att du är överkänslig, dina känslor tar för mycket plats, eller du är egoistisk, eller du tänker bara på dig själv. Alltså det är ju någonting som jag, väldigt många som jag träffar har fått höra.
Men om man hör det här då, om man liksom är i en relation sedan en lång tid tillbaka, hur vet man om man har en sund relation eller om man har en, ja, men, en destruktiv relation som det här är då?
Ja, om man ska verkligen vara kortfattad alltså, så kanske det kretsar runt åtminstone två frågor som är svåra att besvara men som är kanske livsbejakande då. Och det ena är ju, är detta en relation jag kan känna mig trygg i? Och den är ju viktig alltså. Och det kan man få hjälp när man söker hjälp att få besvara då. Den andra frågan tycker jag är detta en relation jag kan frodas i, växa i, utvecklas i? En sak som vi hör är ju att Elin har börjat ta över lite den här våldsutövarens bild. Då. Ser på sig själv så som han beskriver henne. Och det ser vi ganska mycket i våra kontakter då, att den våldsutsatta kvinnan har hamnat i någonting som kallas för internalisering då. Att man börjar se på sig själv precis med de där orden och sådär. Jag kanske är sådär glömsk eller tråkig eller barnslig eller impulsiv eller vad det nu är, vilka ord som nu än används då.
Ett ord som jag kanske skulle välja, det är du lugn i din relation? Mm. Därför att jag tänker att just den här stressen som Elin beskriver, ja. Hon beskriver hon känner sig stressad, hon känner sig jagad. Och jag tänker att just den här stressen är ju någonting som väldigt många beskriver och ofta kan känna igen sig i. Därför att om vi skulle fråga Elin där hon befinner sig i det, är du rädd? Nu säger hon, ja, jag var rädd. Men jag tänker att ofta när man är i det så känns rädsla mer som en stress. Och jag tänker att just den där, i en relation ska man inte bli stressad av. Vi kan ju bli stressade i perioder i våra relationer. Men om man liksom lyfter blicken lite från enstaka situationer, börjar titta, upplever jag ofta en stress i min relation. Det vill säga, är jag ofta rädd för att ta upp saker som den andra inte vill höra. Jag tänker, vi hör Elin här, ibland vet hon och ibland vet hon inte vad som kommer möta henne när hon kommer hem. Mm. Och det betyder att Elin ju ofta har haft en stress kanske flera timmar innan hon ska komma hem. Och den där stressen, tänker jag, är ju ofta ett sån här signum för de här relationerna.
Och sen var det också så fint att se, på tal om hoppet i berättelsen då, att det ibland kan räcka med att en kompis ser den. Som lite spricker hål på den där bubblan alltså. Om det är någonting som vi vet är att våld frodas i stängda rum, så och det är också det som det isolerande psykiska våldet ju gör, att det här våldet kan krypa in under skinnet ännu mer, man börjar tvivla ännu mer på sig själv. Så här blir ju då andras röster så viktiga i det här fallet, en vän som bara ser att fasen, du mår ju dåligt alltså. Så det var ju fint att höra att det var startskottet på någon typ av förändring för henne.
Mm. Men varför accepterar man det här? Det kan ju vara svårt att se utifrån när man hör det här. Elin har ju liksom en lång berättelse och allting är samlat liksom. Det ser ju väldigt enkelt ut att gå därifrån. Mm. Varför accepterar man det här?
Det finns ju olika, vad ska man säga, processer som samverkar i det här. Och en sån process, det är ju det vi brukar kalla för intermittent förstärkning. Elin är ju med om något fantastiskt här i början på den här relationen. Och jag tänker att det är ju det som vi är med om när vi är förälskade. Och när vi får höra att vi är fantastiska och smarta och roliga, solen lyser lite klarare och himlen är lite blåare. Och vi känner oss ju också, ofta vi blir förstärkta i vår självkänsla och så vidare. Men jag tänker att den här, och det är ju, någonstans är ju det man ofta strävar tillbaks till, och det har vi också i den här berättelsen, att ibland så blir han ju snäll, omsorgsfull, och det vi hör är att det är när Elin mår dåligt, det vill säga när hon inte tänjer på gränserna lika mycket för vad han vill och tycker och behöver i den här relationen, då blir han också omsorgsfull och omtänksam. Men den intermittenta förstärkningen, det är just att Elin vet inte alltid när hon ska få den här. Det är ju den här växlingen mellan kyla och värme som ofta är ett mönster i de här relationerna. Ibland så är hon liksom i källaren och då är det iskyla, ibland ilska. Och ibland så är det värme, omsorg. Och där jag tänker att just den här växlingen, men när man inte heller riktigt vet när det ena eller det andra ska komma, det är en psykologisk mekanism i oss människor, att då börjar vi liksom i ännu högre utsträckning sträva efter att få tillbaka det där.
Dan, du träffar ju personer som utövar den här typen av våld. Mm. Varför gör man så här? Varför utövar man psykiskt våld mot sin partner?
Precis. Det korta svaret är att man väljer att använda våld på det här sättet. Komplexa svaret är att det finns många bakgrundsvariabler som kan förklara det här. Ganska många av de männen som kommer till oss då har upplevt precis det här själva då. När de var små eller växte upp, kanske hemma, kanske på skolgården. Så det finns ett traumaperspektiv bakom. Andra som kommer till oss kanske har neuropsykiatriska svårigheter med impulsivitet och annat som gör det svårt. Någon annan kanske använder sig av alkohol eller droger. En fjärde eller femte person kanske har kulturella normer som styr hur man borde vara som förälder och pappa och sådär. Poängen är att det finns många olika bakgrundsvariabler som kan ligga bakom ett sånt här beteende. Det här leder till att man får ett tryck mot att ta till det här beteendet då. Men det är fortfarande ett val att utsätta någon för psykiskt våld, fysiskt våld eller materiellt våld, oavsett vad det är då. För det är ju inte alla med ADHD eller traumatisk bakgrund eller född i ett annat land som utövar den här typen av våld. Så till syvende och sist så är det ett val man fattar då. Och
också, men tror är man medveten om att man gör det här? Liksom Kalle, ja. Vet han om det här?
Ja, både och skulle jag vilja säga. Det vi märker i alla fall hos de männen som kommer till oss, det är att de blir mer medvetna om hur mycket våld som faktiskt har utövats då. Det tycker jag att de verkar vara lite blinda för. Kanske i alla fall då de männen som söker sig till hjälp då, att det är smärtsamt att se detta, att det är smärtsamt att möta det här våldet man har utövat. Så det tycker jag nog faktiskt att jag ser, att i behandlingen får de syn på mer av det våldet de har utövat och inte har sett det fullt ut då. Men nog är de medvetna om att de går över gränsen. Det tycker jag mig se i samtal med våra klienter.
Men kan de ändra sig?
Alltså, det finns möjligheter att ändra sig. Vi arbetar ju i behandling som sträcker sig över en eller två terminer, ibland kanske ännu längre. Och de klienterna som är motiverade, som går in i behandlingen med rent mjöl i påsen och verkligen vill ha en förändring och jobbar med de verktygen och interventionerna som vi gör, de gör en förändring, och det vittnar också deras partners om, som vi också har kontakt med under behandlingens gång då. Men vi har också exempel på klienter som inte gör förändringar. Så vi brukar säga till de som kommer till oss att vi ska göra vårt bästa, och det är den här personen som ansvarar att göra sin förändring, och du kommer märka om det blir en förändring där hemma i så fall.
Men kan man fixa det här i parterapi?
Alltså, vi jobbar inte med parterapi, utan vi jobbar med individuell terapi. Vi tänker att detta inte är ett relationsproblem, utan vi tänker att detta är ett individuellt psykologiskt problem med sociala förtecken. Så det viktiga är att mannen, som det oftast är, tittar på sig själv, hittar andra sätt att möta sina känslor, hittar andra sätt att möta sin upplevelse av kränkthet eller känsla av svaghet och underläge som det oftast bottnar i då. Ja.
Men om man upptäcker att man, eller om man liksom förstår att man lever i en sån här relation, man är själv den som är utsatt, kan man säga till sin partner då, eller förövaren, att det här håller du på med?
För vissa kvinnor kan det ju vara risky business. Så är det ju. Man riskerar ju att bli utsatt om man verkligen lever i en relation med allvarligt våld. Så jag förstår de kvinnor som inte gör det i ett sånt läge.
Vilket är värst då? Fysiskt våld eller psykiskt våld?
Det går inte att riktigt svara på, för jag tänker att det är illa. Och båda är väldigt våldsamma handlingar. För det tycker jag är viktigt att säga när vi pratar om psykiskt våld. Att psykiskt våld är väldigt våldsamma handlingar. Men det är ju handlingar som inte ger fysiska skador. Däremot så i förlängning så får det ju ofta väldigt mycket påverkan. Både kan, som vi hörde här, med depressioner, med ångest. Och där jag tänker också apropå det här med att komma ihåg, för det kan vi till exempel se om vi tittar på Socialstyrelsens utredningar om dödsfall och särskilda skador, att där kan vi ju se att många av de kvinnorna som har blivit utsatta i sina nära relationer för mord, eller de har blivit dödade, eller det har varit mordförsök, dråpförsök, då kan vi se att ofta har de kommit till exempel till socialtjänsten med berättelser om enbart psykiskt våld. Det har inte förekommit fysiskt våld. Och det man säger där från Socialstyrelsen, det är ju att man ser att man släpper det här alldeles för snabbt. Man ser inte hur farligt det här, den här makten, kontrollen, och att man tar inte deras rädsla på allvar i det. Och det här tycker jag vi också ska komma ihåg, vikten av, ja, det är fruktansvärt att leva med psykiskt våld och det kan ge enorma konsekvenser. Men vi ska också komma ihåg att vi behöver ta rädsla på allvar och att inte stirra oss blinda på det fysiska våldet.
Mm.
Det kan vara riktigt farligt och det kan eskalera till någonting annat.
Det pågår ofta i slutna rum och det kan vara svårt att förstå vad man är med om. Och nästan omöjligt för omgivningen att se. Men om man tar ett steg tillbaka och tittar på det här utifrån som ett fenomen, då framträder ett tydligt mönster.
Det upptäckte Anna Lindman.
Jag heter Anna Lindman och jag är journalist. Jobbar på Sveriges Television till vardags som programledare och reporter. Men jag är också författare och har skrivit några böcker. Bland annat en då som heter Det jag trodde var kärlek, som handlar om det där våldet som inte syns. Det psykiska våldet.
Varför började du intressera dig för det här ämnet?
Ja, men det springer ju ur en personlig erfarenhet som jag liksom inte förstod att jag hade egentligen. Men jag jobbade med sekter och intervjuade väldigt många människor som hade lämnat olika sekter, framförallt Knutby Philadelphia i flera år. Och när jag intervjuade dem och de försökte förstå vad de hade varit med om, hur de hade kunnat stanna där och hur de hade kunnat bli oförmögna att skydda sig själva fast de for illa, och hur de hade också kunnat bli liksom förövare i någon bemärkelse själva, så kände jag igen mig. Jag kände igen mig i det där psykologiska spelet de beskrev och hur man nedmonteras, hur ens inre kompass liksom börjar snurra vilt och man bryts ner.
Var du i en sån relation just då?
Nej, jag hade lämnat den men inte förstått vad det var, utan la väldigt mycket skuld på mig själv och tänkte att det nog inte var så farligt och att det mest var bråk och så, men mådde väldigt dåligt ju. Och hade upplevt det som väldigt aggressivt och destruktivt. Men jag hade liksom ändå svårt att sätta det där ordet våld på det. Det var liksom väldigt långt borta. Det var också en person som jag egentligen ju tyckte mycket om. Så jag började liksom jämföra sekten med kärlek. Jag har ju aldrig varit med i en sekt liksom. Men det var något i det där. Och då skrev jag en bok om Knutby. Och om sektmekanismer, vad som gör att man kan fastna i en sekt och inte komma därifrån och bli den man blir där. Och då liksom jämförde jag med min egen relation i den boken, så här korta, små instick där jag provade att skriva lite om det. Och det väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Det var väldigt många som hörde av sig och hade liknande berättelser. Och så började jag göra intervjuer med alla som ville prata om det här. Och helt plötsligt så hade jag liksom massor med intervjuer och då blev det en bok.
Men när du träffade på alla, eller när du fick alla de här berättelserna, vad förvånade dig?
Att det var så likt.
Vad var det som var likt?
Det de beskrev var nästan som en schematisk beskrivning av hur det börjar och hur det går vidare och hur det sen slutar. Jag fick en känsla av att det fanns liksom en karta nästan. Och jag ville få fatt i den. Så jag började läsa en massa litteratur om hur man beskriver relationer och hur de skapas. Och då beskrivs det ofta som en relationstrappa som går uppför. Man kämpar sig liksom tillsammans uppför tills man når en höjd där man har lärt känna varandra, är trygga med varandra, kan anförtro varandra allt och lever lyckliga i alla sina dagar. Och så skulle jag försöka sätta in dem liksom de destruktiva stegen i den där trappan och kände väldigt tydligt att den går inte uppåt, den här trappan, den går neråt och den går fort neråt. Och då började jag titta på det på det sättet. Och det förvånade mig att alla som jag träffade var så liksom starka och klarsynta och ganska arga och bittra på sig själva att de inte hade förstått tidigare. Varför gick jag inte redan då? Var en väldigt vanlig kommentar.
Vad var det för tecken då som i efterhand var så tydliga i den här vägen neråt?
Det börjar väldigt stormande, väldigt intensivt, inte trevande och liksom prövande, utan man är väldigt säker redan från början att man har hittat rätt. Man känner att man har kommit hem, man känner sig sedd, förstådd, och så blandas det där ganska tidigt med kritik. Och när den kritiken kommer, eller utskällningen som vissa beskriver det, så blir man chockad och förvånad och det blir väldigt kallt. Så växlingen mellan det där enormt intensivt varma och det där kalla, det är en sån brutal upplevelse så att man liksom, man tappar fotfästet. Och det man då tycks, för det återkommande, det man då tycks tänka är inte oj, nu visade den här personen sidor som jag inte kommer kunna leva med. Utan det man tänker är, oj, det där får jag inte göra om. För jag vill inte förlora den här personen. Och det var så intressant att det går igen. Att istället för att börja se varningsflaggor här och leta efter tecken på att det här kanske är något som inte stämmer, så börjar man leta på tecken efter att det här är rätt. Den här personen är rätt. Det här är min stora kärlek. Det är i det här jag vill vara. Och så förbiser man det där som skaver eller skrämmer eller är obehagligt att vara med om. Och varje gång det händer så lägger man mer och mer skuld på sig själv. Att om jag bara gör så här nästa gång så kommer det inte bli så igen. Så man har en massa strategier, och de där strategierna, de upptar till sist all ens tid.
Nu håller du på med, du har skrivit den här boken, men nu håller du på med en tv-serie också som kommer i höst. Mm. Vad är viktigt att berätta om nu för dig?
Ja, men jag tror att ett, måste vi förstå hur vanligt det är. Och två, liksom lite få bort skamkänslorna kring det, som kring så många sådana här tabun på något sätt. Att den som utsätts är inte svag. Den som utsätter behöver inte heller vara en fruktansvärd demon. Det här är väldigt allmänmänskligt, uppenbarligen. Vi måste förstå båda parters del i det. Och den som blir utsatt måste få den här kunskapen som man bara kan få av de som kan det här och av andra som har varit i det. Så jag vill liksom bara att tv-serien är ett sätt att låta människor som har varit i det här berätta för andra som är i det. Ett sätt att liksom via andra människor förstå vad man är i och också hur man kan gå.
Det här är Kropp och själ i P1 om psykiskt våld i nära relationer. På senare tid så har vi börjat prata mer om det här och blivit mer medvetna om det här med psykisk misshandel, lovebombing, gaslighting och narcissism. Det är ord som vi svänger oss med ganska ofta. Och den här kunskapen, det är också något som förövare tar till sig och kan använda. Nu ska vi träffa en kvinna som vi kallar Lena. Och hon blev utmålad som narcissist av sin partner. Hon beskriver sig som en medelålders, frånskild kvinna med vuxna barn. Hon är ute på dejtingsajter och efter att ha träffat några män som inte har varit intressanta så dyker upp en man som bor ganska nära där hon bor.
Och så träffas vi en eftermiddag på ett litet fik och sitter ute i solen och pratar, och det är väldigt lätt att prata. Vi har mycket gemensamt, visar det sig, så att när vi skiljs åt så jag säger också att jag ser fram emot att träffas mer. Och det säger han detsamma.
Efter några dagar så dimper det ner en present i hennes brevlåda. Han har tagit reda på var hon bor och när hon fyller år.
Jag blir ju väldigt smickrad först att han gör så. Han vill veta allt om mig, känns det som. Så börjar vi träna tillsammans i närheten. Och han står alltid och väntar på mig när jag kommer med min lilla väska. Det känns jättefint, fantastiskt, jättemysigt. Och barnen är glada för min skull. Och ja, vi umgås så mycket vi kan. Vi tränar och sen på helgerna.
Det blir höst och ruskväder. Han väntar på henne.
Och jag säger, gå in i förväg. Jag kommer. Det börjar väl ett litet frö till tycka att det är lite jobbigt att han är, hela tiden ska vara kolla när jag kommer och så. Nej, han vill att vi ska komma tillsammans, ska synas att vi hör ihop.
När de träffas bor Lena kvar i huset där hon bodde när hon var gift och där barnen växte upp.
Och jag säger ganska tidigt att jag kommer att vilja bo, flytta till något eget till att börja med.
Hon säljer huset och börjar leta efter en lägenhet. Under tiden så erbjuder han sig att hon kan bo hos honom, i hans lägenhet.
Det är ju otroligt generöst av honom. Det känns bara lyckligt, jättemysigt att få vara heltid med honom.
Men väl på plats börjar det skava.
det ska vara så nära hela tiden. Jag har ingen frihet, och framförallt då när jag bor hos honom. Då känner jag mig väldigt... Jag är liksom kontrollerad. Kollar hela tiden vad jag gör. Han kommer och tittar om jag gör, sitter och läser något, vad jag läser. Och om jag är borta så kommer det sms, när kommer du hem? Och det ska vetas i detalj när jag kommer och sådana saker.
Han har synpunkter på vad hon gör om dagarna.
Jag kan inte umgås med mina barnbarn som bor i närheten. Han tycker att de kommer i första taget, och det borde vara han som kom i första taget. Jag börjar känna att jag kanske inte vill ha det riktigt så här, men jag tänker ju också att jag ska ju flytta till något eget, så det här är bara tillfälligt.
Hon letar lägenhet och han följer med och tittar.
Det är liksom alltid något fel.
Han tycker inte att någon lägenhet är bra för Lena. Men så hittar hon en lägenhet som hon verkligen gillar.
Som bara är en port ifrån där han bor. Och jag tyckte det var ju super. Då kunde vi ju bo särbo men ändå äta middagar tillsammans. Och det skulle underlätta jättemycket. Och jag föll för den här lägenheten ganska snabbt. Men han pekar ju på några grejer som kanske inte var så jättebra. Som jag, för mig spelade det ingen roll.
Men Lena har bestämt sig. Hon vill ha lägenheten och hon köper den. Men han verkar inte alls glad för hennes skull.
Är du inte glad att jag har, att det var jag som fick den här lägenheten? Och jo, det är jag väl, säger han. Men det låter inte så väldigt äkta. Jag känner att det har blivit en kil mellan oss på något sätt, den här lägenheten.
Och så en lördag. När Lena gått och lagt sig och han har suttit kvar framför tvn.
Men jag har inte släckt eller så, och då kommer han efter och säger att han vill ha nyckeln till lägenheten. Först fattar jag ingenting och säger, men du, kan vi inte prata om det här? Varför? Nej, men jag vill bara ha min nyckel. Och han är oresonlig så att säga. Och jag försöker få tag i någon människa, vart ska jag ta vägen?
Hon ger honom lägenhetsnyckeln och börjar ringa runt till vänner. Tillträdet till den nya lägenheten ligger långt fram i tiden och hon måste ut härifrån nu.
Jag flyttar ut från honom, då skriver han sms till mina barn att jag är sjuk. Och de blir ju jätteoroliga och undrar vad det är, på vilket sätt jag är sjuk.
En tid senare får hon veta vad det är han menar när han skriver att hon är sjuk.
Han har skrivit en bok under rubriken är Narcissisten. Och den skickar han till min son och till min bror och till goda vänner. Så de läser om mig i den boken. Han har ju fört anteckningar om mig från första början. Och det har han gjort i nästan 5 år, som nu då har blivit en bok.
Boken ligger på Lenas vardagsrumsbord. Den innehåller privata detaljer om Lena, vad hon har sagt, vad hon har gjort, om deras samliv. Hon är namngiven och här och var finns bilder både på henne och hennes närstående.
Ja, vi ser. Till exempel när vi hälsar på min son i södra Sverige. Då är det en bild på sonen med sin familj och jag är med på bilden. Ah, det är hans fru och deras första lilla barn som är med på bilden.
Vad skriver han om dig i den här boken?
Till exempel står det: Lena är sjuk och det är psykiska narcissism. Det har varit väldigt, väldigt tydligt under den tid vi har bott tillsammans. 2022-08 bestämde regeringen att psykisk misshandel, som till exempel utövad narcissism, kan vara brottsligt, skriver han. Narcissism berättar han lite om då. I självupptagenhet, självförhärligande och överdriven tro på den egna förmågan, som han då anser att jag lider av.
Finns det någon, liksom, kan du känna någon sanning i det här?
Alltså jag har ju pratat, låtit väninner läsa boken eller goda vänner och de skrattar lite och säger att är det någon som är narcissist så är det han. De tycker verkligen inte att jag har det draget.
Hur känns det?
Ja, alltså det känns ju nästan lite barnsligt måste jag säga. Vem är han som ställer en sån diagnos? Här till exempel uttryckte min son att mamma, jag vill inte veta såna här saker för det står mer om sex också i boken och det tycker jag också är, ja, allt är ju väldigt utlämnande, men att för barnen att behöva läsa detta, det, nej.
Vad tänker du att du skulle ha vetat som du inte visste när du träffade honom, som du skulle velat berätta för dig själv så här i efterhand?
Och framförallt har jag pratat med goda vänner till honom som har varit väldigt lojala med mig och berättat att så här har han varit så länge de har känt honom. Och då kan jag känna, hade de förvarnat mig på något sätt hade jag aldrig trott dem. Man vill ju inte tro sådana saker i början. Och nu när han har en ny kvinna har vi sagt detsamma, att hon skulle aldrig tro oss om vi berättade för henne. Det är bara att säga sorry när det väl händer för henne också. För han har många, många kvinnor bakom sig.
Josefin Grände, psykoterapeut, och Dan Rosenqvist, psykolog. Det har ju blivit ganska vanligt att man pratar om narcissism och psykisk misshandel, lovebombing, gaslighting nu för tiden. Mm. Hur mycket använder förövarna det här själva?
Ja, min upplevelse är att det här är någonting som används mer och mer av personer som utövar våld. Och jag tänker att det är lite det som tidigare pratade man mycket om, som vi hörde här exemplet tidigare, att hon är psykiskt sjuk, ja, till exempel. Och det använder man ju fortfarande. Men jag tänker just det här att använda de här begreppen. Vi har ju ett samhälle där vi pratar mer om. Och det är ju bra, därför att kunskapen ökar om till exempel gaslighting. Och man pratar om red flags och sådär. Samtidigt så tänker jag att allting sånt kommer ju också användas av personer som utövar psykiskt våld. För igen, man vill ju komma åt den andra. Och det är ju ett ganska bra sätt att komma åt den andra. Vi var inne på det förut, just det där att prata om att den här personen som är utsatt, att hon är självupptagen eller att hon är egoistisk. Och det här går ju också i linje med det, att vara narcissist eller så. Så att ja, det här skapar ju enorma svårigheter i många verksamheter som jag möter idag. Därför att jag möter mycket verksamhet som jobbar både med personer som utsätts för våld och de som utövar våld. Och idag blir det ju vanligare och vanligare att, och skulle jag vilja säga, jag stöter på det varenda vecka i mitt jobb, att just att vi har två parter där båda hävdar att den andra har utsatt dem för psykiskt våld till exempel. Och det här skapar ju väldigt stora svårigheter därför att man sitter med svåra bedömningar i det här.
Ja, hur vet man då? Vem är det som talar sanning då? Vem är det som är utsatt och vem är det som är förövare? Hur vet man?
Ibland kan vi ju inte veta det, utan det som vi måste göra, det är ju, alltså som behandlare då, det är ju såklart att ta den här klientens berättelse på allvar. Så det handlar kanske lite om vilken roll man har i samhället, om man är utredande socialsekreterare eller om man är psykolog eller psykoterapeut. Det är lite olika ingångar där. Jag känner igen det här som beskrivs här, att den här psykiatriska diagnoser används i det psykiska våldet då. Och där det intressanta är ju att många av de här männen som jag träffar, jag är inget stort fan av att använda diagnoser och sådär, men absolut har själva ju drag av narcissism, den typen av tendenser i sig själva, det lättkränkta, den lättväckta ilskan, den här svårigheten att släppa oförrätter och det upplåsta grandiosa man kan ha då i innerst inne, en liten pojke som inte riktigt känner sig så stor och stark. Sådär. Så den dynamiken ser vi, och då är det så typiskt också att använda det här mot den andra då. nästan som det som tidigare kallades för projektion. Att man förlägger det här hos någon annan då, i det här psykiska våldet, för över det här på någon. Och det också blir väldigt svårt för den andra att försvara sig. Som kanske har tänkt tanket, undrar om inte han är lite narcissism. Och så får man det på sig att du är det. Det blir väldigt förvirrande. Om man också är den här nedbrutna fasen då, så blir det väldigt svårt att värja sig mot den typen av psykiskt våld för en del alltså. Så det är ett raffinerat sätt att utöva psykiskt våld på i vissa fall då.
Ja. Nu har vi pratat här, det är två kvinnor som har berättat och två män som har varit förövare då mot, enligt deras berättelser i alla fall. Är det så det ser ut? Det har väl inte bara med kön att göra så att säga?
Nej, det har inte bara med kön. Vi vet att det förekommer väldigt mycket våld i hbtqi-relationer också. Vi vet också att en hel del män är utsatta för psykiskt våld också av kvinnor och sådär. Det gjordes ju en sån här befolkningsundersökning för några år sedan där 8% av männen sa i den studien att man hade upplevt upprepat systematiskt psykiskt våld. Och så var det ju 20% av kvinnorna som berättade om detsamma då. Men nog finns det män där ute som är utsatta för detta. Det finns det också.
Ja, det gör det. Ja. Och jag tänker att på individnivå så kan vi ju träffa vem som helst som är utsatt för vad som helst, av vem som helst. Ibland så glömmer vi också att kvinnor som är utsatta för fysiskt våld eller sexuellt våld eller ekonomiskt våld i sina relationer, de är ju också alltid utsatta för psykiskt våld. Ja. Så ibland blir det som att man delar upp det där, och jag tänker att för många som kvinnor som lever med våld så är man ju utsatt för alla de här våldsformerna eller några av dem. Men det psykiska våldet finns ju nästan alltid med. Men på individnivå så kan vi absolut, och jag tror att det är många män som också kommer känna igen sig i de här berättelserna som vi har hört idag.
Precis, det psykiska våldet är nästan alltid ryggraden i våldsutövandet skulle jag vilja säga. Ja.
Hur tar man sig ur en sån här relation?
Ja. Det kan ta tid, eller hur Josefin?
Ja, det kan ta tid.
Vi har ju sett, man brukar säga att en kvinna som lämnar en våldsam man kan ofta göra det 5 gånger innan hon lämnar fullständigt och sådär. Så det tar tid. Det här förloppet kan förkortas om man söker hjälp, såklart. Och jag tycker att de som kanske lyssnar på det här programmet sådär, ska veta att man kommer inte bli behandlad eller dömd på något sätt för det man är inne i. Utan socialtjänsten, om man nu söker sig dit, sådär, att ansvar att möta upp personer som lever i våld, hjälpa dem att få syn på sina livsvillkor på ett icke-dömande sätt alltså. Så det ska man förvänta sig om man söker hjälp alltså. Och det tror jag kan förkorta processen då, om man får det bemötandet. Så det handlar också om oss professionella att veta hur vi ska bemöta kvinnor som söker hjälp på det här sättet då.
Vad händer sen då när man har lämnat? Slutar det här då?
Ja, det är ju lite det som är en del i apropå varför är det så svårt att lämna. Jag tror att för väldigt många som lever i det här, de vet att det inte kommer att ta slut för att de lämnar. Och det är också en anledning till att man stannar. Jag tänker att Elin som jag hörde på här tidigare, hon lämnade inte, hon var orolig för att det skulle bli rättsprocesser kring barnen. Att han skulle fortsätta prata illa om henne i relation till andra. Och det är ju det här som vi brukar kalla för eftervåld. Det vill säga ett systematiskt psykiskt våld i en nära relation. Att jag lämnar den som har utsatt mig betyder ju inte att den som har utsatt mig lämnar mig. Sen skulle jag också vilja säga, apropå det, jag har aldrig träffat någon som har lämnat en sån här relation som inte är lättad att man har lämnat. Mm. Och det vill jag också skicka med för att också ge hopp till dem som lyssnar. Och man sitter i det här och det här är så svårt och man ser kanske en lång process framför sig. Och samtidigt så är det också lättnaden, apropå den där stressen som man lever med hela tiden, att börja få ta tillbaka sitt liv.
Det som är så motsägelsefullt är, för på pappret borde det ju vara lättare att lämna en våldsam relation jämfört med en relation där det inte förekommer våld, och den här klassiken att lämnar vi första slaget och lämnar vi första kränkningen och sådär. Och så är det så mycket svårare att lämna en sån här relation jämfört med en relation där det inte förekommer våld. Det är ett arbete att lämna en våldsam relation, och också det här efterarbetet som kanske Elin är inne i nu då, att lämna en sak och sen att hitta sig själv igen är ju nästa då, och som allt det där som är så viktigt att återta efter en sån här våldsam relation. Men det går att få hjälp med och det är ju fint.
Gäster i det här avsnittet av Kropp och själ, det var Dan Rosenqvist, psykolog, som träffar förövare som söker hjälp och behandling, och Josefin Grände, psykoterapeut som möter utsatta, antingen när de är i såna här relationer eller efteråt. Och så Anna Lindman, tv-journalist och författare. Vi som har gjort dagens program är producent Chang Imam, tekniker Astrid Anka Krona och jag heter Stina Näslund. Känner du igen dig i det som vi har berättat idag? På vår hemsida hittar du länkar och nummer dit du kan vända dig.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.